I Jesu Kristi namn. Amen. Tusen tack, lovsångare. Så fint. Hörni, god kväll. Det är nog god kväll nu. Hej på er. Vad roligt. Det känns, jag känner mig lite så här ovan att stå här nu igen. Roligt. Julia Olin heter jag, för er som inte känner mig. Och jag är gift med Anders, och vi har då vår lilla dotter Liv också i vår härliga treeniga familj. Och jag jobbar som golfförsäljare, och så jobbar jag också som företagscoach. Och så när jag får, så predikar jag också ibland. Det tycker jag är jätteroligt. Så tack att jag får tala till er idag och att ni har valt att komma hit. När man förbereder en predikan, jag tror att alla har lite olika sätt hur de går tillväga. Jag är inte annars en känslostyrd människa, men när jag förbereder en predikan, då är jag så, jag får som en känsla över på något, alltså här svårdefinierbar känsla över att, men okej, det här skulle Gud vilja göra. Jag får så här, men jag känner att det här liksom Guds hjärta nu för vår församling och för oss som är samlade här idag. Det här vill Gud göra mitt ibland oss. Och sen då ska man försöka få förmedla det, och det är ju en annan historia. Men det är gott att liksom få utgångsläget, att ha en känsla av att men Gud vill göra någonting i ditt liv idag. Och jag tänkte på det. Vi kommer ju på gudstjänst, vissa av oss kommer väldigt ofta och andra lite mindre ofta. Men man kommer ju lätt in och man sitter av och så går man hem. Och ändå så vill jag bara provocera fram att, vet du att Gud kanske faktiskt vill tala till dig idag. Tänk om det är så. Tänk vad härligt om han vill ha sagt någonting rakt in i ditt liv och ditt hjärta ännu den här stunden som vi har framför oss. Han har säkert talat till dig redan, men jag tror han vill fortsätta och säga någonting in i ditt liv. Jag var på pingstpastorkonferens i Stockholm här med kollegorna från församlingen. Och det var jätteuppfriskande. För jag kan lätt bli den här som sitter av möten och sen tittar till Liv och går allting okej. Okay. Man liksom lite, man har en fot här och en tanke där och liksom, ja, lite så här smårubbat. Men där fick man sitta av möten ostört. Och jag blev så fascinerad på nytt över vad Gud faktiskt gör i ett möte. En sån här enkel samling, hur när den helige ande bara får möjlighet att röra i våra hjärtan, så gör han det. Och han kan bara liksom lyfta upp saker i våra liv som man själv inte på något sätt skulle ha kunnat tvinga fram eller pressa fram. Så jag blev uppmuntrad av det, och jag vill uppmuntra dig med att Gud, han vill faktiskt göra någonting i våra liv när vi samlas. Det kanske ingen överraskning, jag hoppas inte en överraskning. En liten påminnelse om att yes, så är det faktiskt. Hörni, det här med språk är ju lite knepigt, så saker låter ju bättre på engelska. Så nu är det en engelsk titel idag. I'll carry you. Jag ska bära dig. Kanske det lät okej på svenska också. Inte var det nu så illa som jag tänkt. Men I'll carry you har jag tänkt prata om idag. Och det här har lite olika syften, och jag ber för ditt liv att du ska få ta in det som passar in i din situation just nu, där du befinner dig. Innan något annat så gör vi som jag brukar göra. Vi börjar ett bibelstycke, så jag ska läsa upp från Markus evangeliet kapitel 2, vers 1-12. Och det står så här. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många människor att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom ända till Jesus, så tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: varför säger han så? Han hädar, vem kan förlåta synder utom Gud? Och Jesus förstod genast i sin ande vad de tänkte. Och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättare, att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, så säger jag dig, och nu talar han till den lame: res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisa Gud och sa: vi har aldrig sett något liknande. Yes, det ska vi se lite på de här närmsta minuterna. Jag har plockat ut 5 punkter från den här berättelsen. Och vi hoppar rakt in till punkt 1. På vilket sätt, vad kan vi lära oss från den här berättelsen? Och man kan se på den från olika vinklar, men jag har valt att fokusera på det här att bära och att bli buren. Och då är punkt nummer 1, ett liv nära andra. Det står, jag kollade upp lite i det här bibellexikonet som vi har där hemma. Och där står att det var den lames vänner som bar honom. Det står inte rakt ut i den här texten, men så refererar de i bibellexikonet. Och man kan ju nästan gissa det att här är någon som faktiskt bryr sig, som är med och kommer och bär fram den här mannen till Jesus. Ett liv nära andra människor. Ett liv nära människor som tror som du gör och som tror på ett annat sätt. Med ett liv där du lever i den här närheten. Och vad betyder det då? Jag tänker så här att för mig så betyder det att man kommer så nära i kontakt med en människa att man faktiskt når den här smärtpunkten i deras liv. Man kommer så nära att man kommer i kontakt med de här djupaste problemen. Det är att leva nära en människa. Jag tycker det är en bra definition. Nu är det här mannen lam, så det var inte överdrivet svårt att se hans behov. Men att inte bara se den, utan att på riktigt bli berörd av den. På riktigt leva så nära. Och det är inte det enda behoven vi har runt omkring oss. Det är att folk är sjuka, utan många är också sjuka i sina själar. Många har också problem som inte ögat kan se, utan som verkligen den här nära vänskapen, nära relationen kan få vara med och snappa upp. Sitt liv nära människor. Är du en människa som folk gärna öppnar sig för? Jag kommer att ställa lite provocerande frågor. Ni får ta dem med. Ta emot dem. Men är du en människa? Hur samtalar folk med dig? Hur kopplar de med dig? Är du den när en människa har det jobbigt och vet att alla andra i hela världen skulle fördöma den personen? Det kanske till och med en icke-troende som säger att alla skulle fördöma det jag gjort, men jag kände att jag vill dela det med dig. Jag vet att du dömer inte. Jag vet att du kan ta mig på rätt sätt. Du kan ta emot den här sanningen. Du kan ta emot det här och behålla dig inom tystnadsplikt. Vad än det kan vara. Men är du en människa som folk dras till och gärna öppnar sina liv ända till det här innersta där smärtan sitter? Såna relationer så älskar jag. De är också utmanande. Men de är så värdefulla, och utan sådana relationer så blir livet lite platt. Men i de relationerna, där är vi kalla att vara. Oavsett vilket behov som finns i den personen, så är det just där vi ska få vara. Så nära varann att det blir lite jobbigt. Så nära varann att du får känna en annans persons egentliga och riktiga smärta. så hör ni, att vi ska få leva liv som är så nära. Det är nog drömmen. I kyrkan, utanför den. Punkt nummer 2 handlar om ett genuint engagemang. Det står, jag kan läsa den här bibeltexten under här också, står: när de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus, så tog de bort taket över platsen där han var. Det är väldigt spännande. De här männen hade ju verkligen engagerat sig. De hade, vi vet inte hur långt de hade gått. Jag vet inte om det finns någon så här studie. Jag hittar ingenting i bibellexikonet som sa om hur lång den här promenaden var. Men ändå, att bära en människa på en bår, 4 män, antagligen var temperaturen ganska varm. Och de är engagerade. De har blivit berörda av sin väns situation. Och de är inte bara där och lever nära honom, utan de säger att, vet du vad, jag vill vara en del av din lösning. Jag vill vara den delen som engagerar mig, som hjälper mig, som sträcker ut min hand och gör det som jag kan göra. Det här genuina, det här äkta engagemanget som är så okonstlat. Nej, men vad gör vi? Vi tar upp bädden och så går vi. För vi tror att det finns någonting bättre där längre fram. Jag tror så här, att när våra hjärtan är vänd mot Gud, så blir de automatiskt vända mot andra människor. Jag tror att det är frukten. Vi kan inte leva våra liv med hjärtat och själen och liksom hela kroppen riktat mot Gud, utan att det får konsekvenser i våra relationer. Är ni med på den? Yes, vad bra. Ja, det känns som det, den ekvationen går inte ihop för mig. Så när hjärtat är riktat mot Gud, så kommer också kärleken till människor på köpet. Och sen vill jag ta det ett steg vidare. Och jag tror att det är så att det kanske till och med är så att det är vårt ansvar att kanalisera den här kärleken. Ibland så stannar vi upp, vi älskar. Vi kan älska världen, vi kan älska kyrkan, men vi är irriterade. Vi är irriterade på församlingen för att det ena och det femte. Och vi är irriterade på världen för att den håller på att gå till helvete. Alltså vi är irriterade på allt, men vi älskar. Och alltså det är ju provocerande, alltså det kan ju faktiskt vara så här. Men jag tror att du och jag som troende, vi har ett ansvar att kanalisera kärleken på ett fruktbärande sätt. Nu blir jag lite hård. Nu blir det lite obekvämt. För att kärleken, den kommer från Gud. Den har vi fått ta emot som en gåva. Och vi behöver inte prestera den. Du behöver inte fightas på så sätt. Du behöver inte pusha ut den. Jag måste älska. Utan kärleken kommer från Gud. Kärleken till dig själv och kärleken till dina medmänniskor. Men sen så får du välja på vilket sätt du för vidare Guds kärlek in i deras liv. Om man ser lite med facit i hand kan man ju se en del mer lyckade resultat. Jag är här på grund av att någon har sträckt ut sin hand och förmedlat Guds kärlek till mig. Och sen kan man se så här resultat som, men man kan vara lite så här, det finns många olika sätt att evangelisera och slå biblar i huvudet på människor och så vidare. Där kärleken är rätt och längtan efter att få se Guds rike bara väcks. Den finns där, den är genuin. Men vi bör se att på vilket sätt kanaliserar vi det. Vad är fruktbärande? Vilken dörr öppnar verkligen in i en människas liv och hjärtan? Och med det sagt så finns det liksom inte en väg, utan det kan faktiskt funka med väldigt olika metoder. Men att vara känslig där och sträck dig ut och vara kanalen för kärleken. Ta ansvar över att älska människor. För du har fått den kärleken som en gåva. Så hur ser dina relationer ut? Hur ser våra relationer ut? På vilket sätt får vi förmedla det här genuina engagemanget och kärleken? Det som fascinerar mig i den här historien också är det att det är inte bara en människa som bär en annan. Det var liksom inte en av grabbarna som tog upp den här mannen och liksom bar honom på ryggen och kämpa sig fram och krokna på vägen och hamna i upp. Utan vad är det här bibelstället säger? Säger att det var fyra män. Fyra människor som engagerar sig tillsammans och sa, vet du vad, vi bär dig. Jag klarar inte av ensam. Du klarar inte av ensam. Men vet du, när vi tillsammans väljer att bära andra människor, då kommer en sån kraft, en sån styrka i det beslutet som gör att vi faktiskt orkar ända till målet. Och det här tycker jag är otroligt starkt och talande i den här berättelsen. Och det är på något sätt längtan och drömmen det, när vi faktiskt har den här gemenskapen som bär. Det är inte pastorn som bär, inte det Anders, inte det Lilian som bär. Utan gemenskapen som bär ända till Jesus. Och likadant där du rör dig, stå inte för ensam utan samlas ihop med andra troende. Andra som bara brinner för samma sak och säger, men här, vi vill stå tillsammans för den här människan som är i nöd. Eller vi vill ge den här personen det den behöver. Vi vill engagera oss här. Det finns en sån grym kraft i det här. Ja, i gemenskapen när vi är flera tillsammans. Och jag tror som så här då, att det är ju inte du eller jag som ska fixa människan. Hur behöver vi säga i det här sammanhanget? För att det blir så lätt att ska vi bära och ska vi liksom... Det här låter tungt och låter lite jobbigt. Men det är ju du och jag som fixar en människa. Vem är det som fixar? Där skulle man kunna säga, man skulle kunna fråga den här frågan i Sion Kids. För där har vi så här, okej. Där är det alltid någon av söndagsskollärarna som ställer en fråga. Hörni, det finns en person i Bibeln som har... Ja, så säger man någonting om en brinnande eldbuske eller någonting. Vad är svaret? Och så ropar några kids, Jesus! Det är inte alltid att det är rätt, men de ropar Jesus. Och i det här fallet ska jag faktiskt ha varit rätt. Det är Jesus som är den som faktiskt kommer in i människors liv och gör skillnaden, som fixar. Det är inte du och jag som fixar, vi är inga människofixare. Utan vi är medmänniskor som får vara med och bär en liten bit på vägen. Så får vi vara med och engagera oss för en annan människa. Och när vi tänker, jag tänker också det här vikten i att man går tillsammans med andra. För när du bär ensam och du tänker kanske till och med att det är du som ska fixa någon. Så blir du så genuint trött. Har du varit trött någon gång på människor? Ja, jag har varit trött. Jag har ibland varit trött på att människor har så stora behov. Och ni vet när telefonen kanske går het och har människor som vill träffas. Och man säger, men det är ju kris. Där är en kris och så är där en kris och där är en kris. Eller man pratar med någon i kyrkan efteråt. Men det är bara liksom, det är bara kris och elände. Och men då kan man nog bli lite trött alltså. Men när vi går tillsammans och vi inser att det är inte vi som ska fixa människor. Utan vi är med och bär en bit på vägen. Nu går jag till en symbolisk nivå här. Men vad kan det? Alltså jag tänker så här att det kan inte vara något annat än en sund, ett riktigt sunt träningspass för oss. Tänk att bär den här människan. De fick ju minsann sin dagliga träning, de här fyra männen som var här. Kanske det är det som vi behöver göra för vår andliga tillväxt. Var med och bär lite. Inte där du fixar. Inte där du är... nyckeln till framgång, utan där du får lite träning, där du bara får vara med och sätta en axel under och göra det lilla du kan för att Jesus ska få möjlighet att verka. Ja, så då är frågan, vem bär du? Vem behöver bli buren i din närhet just nu? Okej, punkt nummer 3 handlar om att visa vägen till Jesus. De här männen, de gjorde en öppning. Alltså de slutade inte när de inte kom fram till Jesus. Utan de visade vägen ända fram till Jesus. De stannade inte halvvägs för att det var tungt. De stannade inte utanför dörren för att de inte slapp in. Utan de hittade en lösning på det problemet. Och såg till att den här mannen fick möta Jesus. Visa vägen till Jesus. Det kommer stunder i människors liv när de är på något sätt nära Jesus. Det kommer stunder när behoven är uppenbara och människan är öppen och längtandes. Vad gör du då? Vem visar du på? Vart för du dem? Visar du dem fram till Jesus, fram till korset, fram till honom som kan förvandla mörket i ljus, som kan få den lame att gå, som kan ta för evig förtappelse och göra ett evigt liv. De här stunderna, de får vi liksom ta vara på när människor har det öppna hjärta. De är där, de är nära Gud, de är sökandes, de har behov, och det är bara liksom att säga, vet du vad, här är Jesus, här är Jesus. Jag går med dig, jag står med dig, jag bär dig. Men vet du, det är Jesus som kommer att förvandla ditt liv. Ja, hörni. En av mina goda vänner som inte går i kyrkan så frågade mig ganska nyligen, så satt vi och diskuterade det här med att känna sig liksom matt och trött. Och så sa hon, men Julia, är det så att ni som går i kyrkan, ni blir liksom lättare utmattade än vi som inte går i kyrkan? Jag bara, ja, väntas nu. Alltså, vilket vittnesbörd, alltså. Wow, man blir ju liksom, ja, nu blir jag ironisk här. Men ja, vad bra. Ibland liksom kommer det någon utifrån och sätter fingret på liksom på den här ömma punkten och vrider om. Är det kanske så att vi lätt blir matta? Och varför blir vi matta? Är det just det här att jag blir så trött på människors behov? Jag räcker inte till. Och vad är det som gör att den här mattheten kommer över oss? När egentligen det enda vi kan göra är att visa på Jesus. Där det är han som ska få vara skillnaden också i våra egna liv. Och också i dem runt omkring oss. Men det var en bra sån här wake up call. En väckarklocka, det här. Frågan jag fick av henne. Och jag sa faktiskt precis det här. Att vet du, jag tror att det är sant. För jag tror att vi känner en sån här stor. Vi känner en stor längtan om att göra gott i människors liv. Och vi känner ett stort ansvar att ge någonting bra åt människor runt omkring oss. Och det kan ibland göra oss lite trötta. Och så tror jag att det är lätt, alltså. Jag tror det. Men därför behöver vi påminna oss själva om vem som gör skillnaden i människors liv. Och det är inte du och jag, utan det är Jesus. Yes. Var är då Jesus? Börjar jag fundera. Visa vägen till Jesus. Det är inte så stor skillnad var du visar den här vägen till Jesus. Det kan vara att du är en lördagkväll på en högljudd plats. Det är mycket ljud och mycket lampor. Och du kanske får förmånen att berätta om den person som har förvandlat ditt liv. Kanske du är ut på något fel eller du sitter hemma hos din goda vän och får dela om att, men vet du vad, Jesus, jag tror faktiskt han kan hjälpa dig. Eller kanske det är så att du får möjlighet att bjuda med personen till kyrkan och säga, vet du, kom med. Jag tror att det här kan vara någonting för dig just nu. Men visa vägen till Jesus. Var du än är, om det finns en ingång i en människas liv, så var frimodig och visa den här vägen. Att Jesus, han är vägen och sanningen och livet. Jag var hemma hos en kompis och en kompis som inte heller går i kyrka och som var jättebekymrad över sin hälsa. Hade någon provtagning på gång. Och jag bara, nej, alltså. Vi hade ändå pratat så mycket om Gud och jag tyckte att jag ändå var rätt öppen och så här rätt rakt på med vad jag tror på. Men nu måste jag bara få säga att stopp. Alltså, nu är du så bekymrad helt i onödan. Vet du vad? Nu tar vi och ber för det här tillsammans. Och det var lite så här, lite obekvämt för mig. Kanske ännu mer obekvämt för min kompis. Jag frågar inte. Tänkte en onödig fråga. Men vi bad tillsammans. Jag la handen på och jag bad i Jesu namn att alla provresultat skulle bara liksom vara klara. Det skulle inte vara något problem och hälsan skulle vara liksom på topp. Och det blev så. Det blev så. Tack Gud. Alltså det var suveränt. Och jag tänker att det här är någonting jag vill göra mer av. Jag vill vara ännu mer frimodig med situationerna, att verkligen se den här öppningen. Nu är det en människa som sitter och beklagar sig över en sak som du vet att Jesus kan fixa. Amen, presentera lösningen, visa vägen. Vägen till Jesus. Vi satt med några från församlingen här för några kvällar sen och satt och diskuterade lite livet och omständigheter. Och så kommer man in i en så här jargong av att använda lite så här, lite negativ jargong. Att sucka, ja, det finns vissa utmaningar som kom på 80-tals. Men till sist var det en av mina goda vänner och mina förebilder som sa att hörni, vet ni vad, nu liksom. Enough is enough. Nu räcker det. Nu måste vi bara be för de här ämnena. Nu sitter vi och ältar. Alltså vi som troende. Vi glömmer att påminna varandra om att Jesus faktiskt är svaret. Och vi sitter där i vår liksom lilla grupp och diskuterar. Men jag blev så inspirerad av det här. Ge rum. Öppna upp för Jesus. Med dina kristna vänner och också dina icke-kristna vänner. Så är du den som leder diskussionen till Gud och pekar på att Gud har svaret? Det var min fråga. Punkt nummer 4. Lita på att Gud håller. Jesus, det står där att Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och sen sa han också att han skulle resa sig upp och gå. De här männen hade ju redan slitit väldigt hårt för att få fram Jesus. Nej, få fram sin vän till den plats där Jesus var. Och när de väl kom fram då, alltså den här bibelhistorien, barnens bibel hör ni, de här kassetterna som fanns där på 80-talet. 80-talet och framåt. När jag växte upp då i slutet av 80-talet. Då fanns det inte Netflix, det fanns inte någon YouTube, det fanns inte ens barnkanalen. Det var riktigt kris. Så när man blev sjuk och skulle ligga hemma och tycka synd om sig själv, ja men då fick man lyssna på barnens bibel. Och det gjorde jag ibland. Och jag var ganska irriterad för jag tyckte att nästan varenda historia var extremt orättvis. Och jag tyckte också med den här historien fanns också med där. Jag minns den här bilden av när de är där på taket och ska hissa ner sin kompis. Men de har alltså kämpat och de har tagit sig fram, kommer fram och det är liksom bara bang. Du slipper inte in. Det går inte. Ni vet, när ni verkligen har liksom stretchat för en människa, ni har bett och ni har längtat och ni har verkligen satsat och så är det bara bang, så är det som att en dörr slås emot och bara, va? Det var ju inte hit vi var på väg. Fascinerande nog så svängde de inte om och gick hem och bara var deppade. Utan de tänkte, nej, alltså det är någonting med den här Jesus. Vi kan inte släppa taget om det här. Alltså vi tror att Jesus kommer och gör någonting. Och fast vi inte ens slipper in. Och jag tyckte det här var superorättvist. Jag tyckte ju liksom när jag var liten och hörde det här så tänkte jag, men va? Folk borde ju som fattat som skingra sig och öppna upp vägen för en. När de kommer på bord där, de måste ju ha sett helt slut ut. De måste ha varit väldigt, väldigt slut och slitna och slipper ingenstans. Men inget sånt hände. Men däremot så litar de på att det var faktiskt någonting där som deras vän måste få tag på. Så de gav inte upp fast den dörren var stängd. Utan de var kreativa. Väldigt kreativa människor. Och gick upp och liksom via taket då hissa ner sin vän. Jag tycker det är fascinerande. Väldigt kreativt, även om konstruktionen var lite annorlunda, men väldigt, väldigt fint av dem. Bra tänkt. Jag tänker det här, nej, men även när vi inte ser den här tydliga vägen framåt, så fortsätter vi att tro och kämpa för andra människors skull. Bara så övertygad om att Gud faktiskt har något fantastiskt för just den här personen. Och vem är det i din närhet som är den personen som Gud nu knackar på? Du bara, det öppnas inte den här dörren. Men jag ger inte mig. Jag fortsätter att älska den här människan till Guds rike. Och någonstans så kommer det komma en öppning, för jag vet. För jag har sett att Gud har någonting för den här personen. Så håll fast i det. Fortsätt att tro på det och lita på att Gud håller. Hans planer för den människan håller. Och du får stå tillsammans där och bara heja på egentligen. Så när saker inte går som du har tänkt, vågar du fortfarande lita på Gud. Sista punkten, punkt nummer 5. Ge rum åt Jesus. Jag tänkte på det här stället att de här männen, de med stor sannolikhet så... Ja, nu är jag ju inte igen någon teolog, men jag tror inte att de hade en sån här, alltså en sån här påle som de hoppar ner från taket och bara rutschar ner in i rummet, utan månne inte de var kvar på taket. Jag tänker att de kanske blev kvar, men deras vän, det var han som fick mötet med Jesus. Det var han som mötte Jesus och Jesus mötte honom och hans behov. Och det är någonting som är väldigt starkt i det här, att de skapar den här platsen för deras vän att möta Jesus. Det var inte så att de alla skulle vara där samlade. Okej, nu ska vi allihopa be för honom tillsammans. Och det är jätteviktigt att jag får vara med och jag ska lägga handen på den här personen. Och nu ska vi se om någonting händer. Utan jag tänker den här storyn som så att de backar undan. De har gjort sitt. De har burit sin vän tillsammans. De har visat en väg fram till Jesus och sen backar de och sa, vi har gjort det vi kan, men nu är det upp till dig. Och vi bara ger det här rummet åt Jesus att få verk i den här människans liv. Det står sen i det här bibelstället att när den här mannen väl blir helad så blev alla utom sig av häpnad och prisa Gud och sa att vi har aldrig sett något liknande. Alltså allihopa. Det står inte här att hans vänner hade förväntat sig ett helande. Så de var glada och nöjda och alla andra var så att what? Utan det står att alla var häpnade. Kanske till och med också de här vännerna, de hade inte ens kunnat tro det. De hade inte kunnat fullt ut tro. De trodde att kanske Gud kommer göra någonting. Kanske Jesus kommer möta något behov. Men de hade inte kunnat tro att det här mannens liv skulle svängas upp och ner. Från att vara lam till att gå ut ur huset. Jesus kan vara så mycket mer också än vad vi ens har vågat tro. Så ibland behöver vi backa för att ge Jesus rum i människors liv. När vi visar vägen till Jesus och litar på att Gud håller, vågar vi också släppa kontrollen. Jag ska slänga ut lite utmaningar idag också. Jag ska först, innan jag gör det, så vill jag lite sammanfatta det här. Och jag hoppas att jag får förmedla den här känslan som jag hade inom mig och bara kände att det här är någonting Gud vill göra bland oss. Först och främst, om någon liksom funderar, du är inte den som ska fixa människor. Det är inte ditt jobb. Vår uppgift är att bära våra vänner fram till Jesus. Du ska inte göra det ensam, utan vi ska göra det tillsammans. Det finns en sån grym kraft i vår gemenskap när vi väljer att tillsammans bära våra vänner till Jesus. När det kommer hinder på vägen så driver kärleken oss att fortsätta. Och fortsätta att gå ända fram till mötet med Jesus. Och det var faktiskt så att den kollektiva tron, alltså tron bland den här mannens vänner som fick mannen helad. Det står att Jesus såg deras tro. De såg inte mannens tro, utan de såg den här genuina tron och längtan från de här vännerna. Och där så fick han ett möte med Gud. Mina frågor är: vem skapar du rum för i ditt liv? Vem skapar du rum för i din kalender? Jag älskar det när det är ett nytt år. Jag tänker, under januari så får man ännu prata om att 2019 är ett nytt år. Nu är vi på väg framåt. Det här kommer bli ett superår. Så här, pepp och glad. Och jag tänker 2019, vem är det som finns i din närhet som Gud bara vill stämma ett möte med? Vem finns i din närhet som du behöver skapa rum för också i ditt liv, för att bara få förmedla den här kärleken som du själv har fått? Är det någon som, något namn som knackar på ditt hjärta när du ska gå och sova på kvällen? Du kanske sitter på jobbet och är lite stressigt, och så kommer du att tänka på en person. Och så bara, men jag hinner inte med det nu, jag måste lämna det åt sidan. Men fundera en gång till. Vem är det som är där? Vem är det som finns på något sätt i bakhuvudet, på hjärtat? Den här personen som du kanske inte har träffat på länge. Du kanske inte haft ett djupt samtal med, kanske aldrig någonsin förr. Vem är det du ska bjuda ut på lunch? Vem skapar du rum för i ditt eget liv? Och vem kommer du att få vara med och bära fram till Jesus? Men jag vill också ställa den frågan till dig som känner att what? Alltså, min ena axel klarar inte av en enda börda till. Det går inte. Och vet du vad? Då är det kanske bara dags att bli buren. Då är det kanske bara dags att säga stopp. Nu är det jag som tar den här bårplatsen. Nu är det jag som behöver få bärhjälp. Vem får bära dig? Vem ska du koppla med som får hjälp dig vidare, som får bära fram dig den här stunden när du själv är utan kraft? Jag känner lite också att det kan hända att det finns någon här som är så van att alltid vara den här starka, att alltid vara den som bär, att alltid vara den som ställer upp, att alltid se andras behov. Men du känner dig ganska ensam i din svaghet. Och du vet inte riktigt hur du ska göra. Men jag vill utmana dig. Och jag tror absolut att Gud vill få röra ditt inre. Jesus vill möta med dig. Och vem får bära dig? Att våg vara svag. Våg vis det här inre du bär på. Så att du också får möjlighet att själv bli buren hela vägen fram till Jesus. Var inte rädd att kasta av emellanåt och låt dig bli buren av andra. Vi turas nog om, var inte orolig. Vi gör nog det. Vi hinner nog bära var och en av oss, men vi behöver också ibland få bli burna. Så det är min utmaning till dig idag, min längtan. Va? Vem är den här personen? Be till Gud om du känner att, men vet du, jag har kraft. Jag skulle behöva få lite träningsverk. Jag skulle borde få vara med och bära någon. Vem är den här personen som du under 2019 ska få vara med och bara älska en liten bit på vägen till Jesus? Vem är det du ska få visa på vägen till Jesus åt? Och du som behöver bli buren, ta chanser att bli buren. Våg visa dig svag och sök efter de här genuina, engagerade relationerna som är med och bär dig hela vägen fram. I det så ska vi ta lovsång, och så välkomnar jag dig fram till förbön. Och det kommer finnas förebedjare här framme.